Viaplay F1 Podcast. Den här veckan direkt efter Rysslands Grand Prix. Och i dagens podd ska vi spana lite grann. Intressant spaning tycker jag. Vi ska prata penalty points. Det är ju en het potatis just nu. Som naturligtvis är lite extra intressant med hur det blev här under Rysslands Grand Prix. Vi ska dela ut våra tummar upp och ner. Som är ganska många och grundliga på många sätt. Sen ska vi glädjande nog också prata med både Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist inför de tre sista racen utav IndyCar-säsongen 2020. Där har ni innehållet i stora drag i alla fall, Erik Stenborg.
Mm. Ska vi börja med vår fina nominering?
Ja!
Det är i alla fall liksom på väg mot kanske en seger.
Ja,
om vi sköter det här rätt.
Det finns inget annat alternativ. Nu är det bara gå all in som gäller. Och vi kanske ska ge bakgrund. Vad är det vi nominerade till?
Vi är nominerade till Guldörat, alltså Radioakademins pris för årets bästa podcast. Och det är inte liksom sportpodcast, utan det är årets bästa podcast, vilket jag är chock, tycker jag.
Ja, det är sjukt roligt verkligen att det är på det viset och att vi får vara med då i det gänget som har blivit uttagna. Vad är de 8 stycken, va, totalt, inklusive vår egen?
12.
12 till 12. Och med. Mm. Ja, men det är 4 till att slå, så det är lugnt.
Mm. Men vet du vad jag gjorde?
Nej.
Att när jag gick in, nu går jag in och röstar. Det första jag gjorde när jag såg det där, rösta på mig själv, tänkte jag. Men vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag scrollade ner och sen så per automatik så röstade jag på USA-podden.
Jesus, hur går det till?
Jag lyssnade på den väldigt mycket och jag bara, de är skitbra, tänkte jag. Och sen så,
du tänkte så att det kommer säkert en sportkategori där jag ska göra.
Ja, men typ. Så att det blev lite så.
Ja, det var väldigt spännande.
Då var jag väldigt ärlig å andra sidan.
Det var du, absolut. Men självklart det uppskattar vi om ni går in och röstar på oss under förutsättning att ni tycker att vi gör ett bra jobb. Det är väl på något sätt någon grundförutsättning för hela grejen. Men vi uppskattar varenda liten röst vi kan få så att lilla Formel 1 och Formel 1-podden kan få lite extra sol och glans, eller hur?
Ja, det tycker jag. Och jag lägger länken dit när man kan rösta i vår Instagram-bio. Där kan ni hitta oss på F1-podden och sen såklart på vår Facebook-sida.
Mycket bra. Mycket bra idé, skulle jag vilja säga. Ska du ta och sätta på dig kepsen och spana ut över nejden?
Ja, jag har en spaning som jag tycker är lite spännande på ett sätt. Att när Formel 1 är som djupast nere i avgrunden, då vänder det. På något sätt. Och då tänker jag såklart på Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard förra året. Som var ett sånt där katastroftråkigt race. Alla som såg racet gick ner i avgrunden och tänkte så här, nu måste vi liksom, det här är ingen idé att kolla på för det är så tråkigt. Och plötsligt så blev det typ 6 bra race direkt efter det. Belgiens Grand Prix i år, 2020. Väldigt tråkigt race. Lite liknande liksom, känslor runt det. Kanske inte lika illa som Frankrikes GP förra året. Men sen då? Då har det kommit 3 stycken kanonrace på olika sätt i rad därefter.
Mm. Det är fascinerande. Och konstaterade det redan under 2019 att sporten har på något sätt en förmåga att komma tillbaka av sig själv. Den självreagerar av någon anledning som inte jag riktigt förstår. Jag förstår inte riktigt vilka mekanismer det är, om det är några ens eller bara tillfälligheter. Men på något sätt så studsar det tillbaka och med kraft också. Och jag tycker det är himla intressant, verkligen då. Även om vi lite grann blev blåsta på konfekten nu då i söndags när Bottas försvann iväg lite tidigt därifrån. Vi insåg ju tämligen omgående att Red Bull-bilen hade svårt att hänga med. Och när Hamilton inte heller hade läge att utmana så blev det ju där uppe i alla fall ganska statiskt. Men det hände ju en hel del annat.
Ja, exakt. Men det var faktiskt den starkaste känslan efter kvalet. Att jösses, nu kan det bli en riktig fight här. Dels med Red Bull, men även då i minsta fall mellan Bottas och Hamilton. Och det blev det ju tyvärr inte då. På grund av allt som vi kommer till här strax.
Nej, det blev ju... Hamilton hade ju en annan däckstrategi. Och det var ju det man var så nyfiken på. Skulle det ändå funka för Hamilton gentemot Bottas? Men som sagt, vi fick aldrig reda på det då med bestraffningen som Lewis Hamilton fick. Innan vi kommer in på den Vi har en nyhet idag. Tänk att de släppte en nyhet innan vi poddar. Det är ju fantastiskt. Och den nyheten kommer från Ferrari. För det är nämligen klart nu att de tänker låta 3 av sina juniorer i Formel 2 få köra FP1. Och 2 av dem kommer att göra redan kommande helg då, där Mick Schumacher tar plats i Alfa Romeo under första träningen istället för Antonio Giovinazzi. Och där Callum Ilott kommer att köra för Haas i en av bilarna. Vilken av dem är inte klart ännu, men en av dem ska han köra i alla fall under första träningen då på Nürburgring. Och sen har vi då Robert Schwartzman, den tredje ryssen, som kommer att hoppa in i något av teamens bilar. Vi vet inte riktigt vilken ännu, men det kommer inte att ske förrän i Abu Dhabi. Samtliga 3 förare ska på onsdag, det vill säga imorgon, dagen efter vi spelar in det här, köra en 2018 Ferrari på Fiorano för att liksom komma up to date med system i bilarna som säkerligen påminner om varandra. Men det är i alla fall ett sätt att komma in i det någorlunda då, innan de ska göra den här FP1-an då i Tyskland för Callum Ilott och Mick Schumacher.
Mm. Och det är bra det att de kör 2018-bilen, för den är snabbare än årets.
Ja, det är den ju också, kan man ju säga. I alla fall, det vet jag inte om den är i för sig.
Nej,
det är ändå bra för dem att få känna på det. Och vad jag tycker är lite så här spännande då, det är valen av team för de här 2. Mm. Förra veckan pratade vi Silly Season en hel del, och vi var inte riktigt säkra på huruvida här skulle gå för Driver Academy-spåret eller inte. Det här är ju ett första steg åt att de faktiskt titta lite grann åt det hållet. Och när det gäller Mick Schumacher, att han hamnar i Alfa Romeo, så är ju det också spännande att han börjar där, så att säga. För att det är ju där de flesta tror att han kommer att köra om han tar steget upp i Formel 1. Och sannolikt då ihop med Kim Räikkönen då, som vi trodde skulle bli bekräftad helgen som var, men som inte har blivit det ännu. Det är ju en fingervisning, va? Och sen tror jag faktiskt att det är de här 2 som kör nu i Tyskland som har störst chans att ta steget upp. Förlåt, det är inte de här 2, utan Mick Schumacher tror jag har störst chans. Sen tror jag faktiskt Robert Schwartzman har en liten fördel av en bättre ekonomisk situation än Callum Ilott. Men vi får se. Det beror lite på vad Ferrari vill. Och det frigörs ju, som vi sa, pengar nu med det nya budgettaket. Så det kanske är så att Ferrari vill trycka på lite här nu och markera tydligare då vilken maktfaktor de ändå är.
Och jag tycker det viktiga här är att vi sa precis det här. För om det var förra veckan eller förra veckan, det vet jag inte. Men det var en tidigare podd. Så att det är bara det, tycker jag, förtjänar en röst.
Absolut, absolut. Ingen tvekan om den saken. Grattis till de pojkarna som då vet lite mer vad de ska göra. Mick Schumacher, som för övrigt gjorde en fantastisk helg igen. Han har verkligen imponerat på mig här på slutet. Jag tycker han kör fenomenalt bra. Han startar som en kanon. Han är jämn i kvalen. Han är inte uppe och tar pole position gång efter annan. Typ Ilott har gjort det fler gånger. Men han är ju oerhört konsekvent stark och snabb. Tar sina positioner i starten, är där runt pallplatsen, och så när han får chanserna då tar han dem. Och han kör städat och han håller liv i däcken. Jag tycker det är på många sätt en komplett Formel 2-förare just nu, Mick Schumacher. Mycket, mycket bra. Verkligen.
Ska vi snacka lite straffpoäng eller penalty points?
Ja, du har ju gjort en grundlig genomgång av bakgrunden till dem och lite grann skeendet i söndags då. Så kan vi väl tycka lite runt omkring det.
Lite steg för steg sådär. Och grejen är då att det här med penalty points, att man får 12 stycken på en 12-månadersperiod. Går man på 12 poäng eller över, då blir det avstängd i ett race, det som komma skall, så att säga då. Och det här infördes 2014. Det började med startkraschen som Romain Grosjean vållade i Belgiens Grand Prix 2012. Ni vet där, när han drar ihop och flyger liksom över Fernando Alonso. Han blev då avstängd i nästkommande race och ersattes av Jerome D'Ambrosio. Som, vet du, när vi var där, jag var där nämligen då, då kom jag ihåg att det här skedde, och sen så gick vi, när vi var på väg till bilen efter racet, på väg från banan alltså, då ser vi Jerome D'Ambrosio stå med väldigt stora ögon och prata i sin mobiltelefon. Och då var han reservförare för Lotus. Och då kom jag ihåg att vi konstaterade att 3000% säkert, ja, nu ringde de. Och vi såg när det hände. Det var kul.
Ja, det är främt. Fortsätt.
Ja, men grejen då med Grosjean det här året var ju att det var flera incidenter innan. Och det var egentligen inga konstigheter att han blev avstängd egentligen. Jag kommer inte ihåg att han fick att det var mycket kritik runt det. Just på grund av att han hade haft en stökig säsong dittills då. Men man ville då kunna göra det mer systematiskt om en förare var med om upprepade incidenter. Därav 12 poäng över en period på 12 månader då. Och ingen har faktiskt blivit avstängd under det nya systemet och bara 6 förare genom historien. Så det är inte speciellt ofta som det här sker då. Men lik straffpoäng på körkort i Storbritannien då, då har de också 12 poäng på det. Så jag tror att de har tagit liksom själva idén därifrån. Och tanken är ju att om man är på så här 9-10 poäng, då måste man vara försiktig och då får man inte köra för fort till exempel, för då blir det av med körkortet. Så har vi inte i Sverige, eller hur?
Inte så vitt jag vet. Någon gång gick det rykten om att man fick liksom prickar. Och fick man för många prickar och rör kortet oavsett förseelse.
Mm.
Men jag vet inte om det är så.
Ja, du vet, jag sköt är det för grovt så
ja, exakt. Jag sköt ju mig, så det är lugnt.
Mm. Inte när jag tittar på, men i alla fall. Ja, hur som helst. Poängen är då att då införde de här 12 poängen då för att kunna liksom se på ett lättare sätt att mäta istället för att liksom helt plötsligt, då blir det mer godtyckligt att så här, nej, men nu stänger vi av honom och då kan ju den ifrågasätta varför, till exempel. Och det var det här systemet då.
Ja,
och ta det vidare vad som händer i söndags då?
Ja, det kan vi göra. Vi fortsätter med Hamilton då, som alltså gjorde sin provstart då på en icke tillåten plats. Han körde längre ut i depån, han körde ut ur depån kort och gott, men han var fortfarande innanför den heldragna linjen. Som då markerar innan man får köra ut på banan. Så han hade faktiskt lämnat depån när han gjorde sin provstart. Och han gjorde det då istället för precis i slutet av pitlane då, där man har oftast en liten ruta eller en plats där man får göra sina provstarter. Och det brukar ofta, eller det står i så kallade the event notes, alltså noteringarna inför racet då, som FIA skickar ut. Och det går garanterat igenom också på förarmötet innan, eller team manager mötet i vilket fall. Så att det här påpekas hela tiden, för det här är en viktig detalj var man kan göra sina provstarter. Ibland gör man det i depån och ibland måste man göra det ut på start och mål beroende på hur banorna ser ut. Så det här är inte någon godtycklighet i det här, utan det finns en anledning till varför man har provstartsplatserna på vissa ställen då. Det är ju för att det ska störa så lite som möjligt och att det ska ske på ett säkert sätt. Det finns ju
varför han gjorde det var ju såklart för att han ville inte göra det därför det var för mycket gummi i banan, vilket inte skulle göra hans provstart representativ sett till den start han behövde göra perfekt på startgriden, just eftersom han startade pole och var hotad bakifrån.
Mm. Hamilton hävdade då att de event notes som finns då var otydliga, och jag tog fram vad det stod i event notes, och då står det då 19, paragraf 19, practice starts. Provstarter får bara göras på höger sida precis efter pit exit lights, och för att undvika några som helst tvivel, det inkluderar vilken tid som helst som depån är öppen för race. Så att det är samma regler som gäller då, alltså som under träning och hela den bit. Precis efter depålamporna, där fick man göra starterna. Och han var ganska långt borta från den. Så att jag vet inte varför han tycker att det är otydligt. Förarna måste dessutom lämna tillräckligt med rum då, på deras vänstra sida då, för att andra ska kunna köra förbi.
Jag tror att också just det faktum när han kör ut där och faktiskt frågar teamet om det är okej, tyder på att åtminstone han hade på känn att det var något fel, men han ville liksom kolla med teamet om det inte var det.
Jag tror inte att Lewis Hamilton hade läst event notes, om jag ska vara riktigt ärlig. Men de hade säkert pratat om det, för de gör ju alla sina provstarter där man ska göra provstarten. Nu ville han kolla med teamet, är det okej med att rulla fram en bit? För att slippa stå där det är så mycket gummi, och de sa A-firm. Och han rullade ut. Och av säkerhetsskäl står det också, och för sportslig rättvisa, så får bilar heller inte stanna i fast lane at any time the pit exit is open without a justifiable reason. Och det gjorde han ju också när han kom längre ut i gatan, vilket gjorde att han fick den andra bestraffningen. För vi trodde ju ett tag att han hade gjort 2 provstarter, men det var ju bara en. Men så fick han alltså 5 sekunder till då, för att han hade inte kört i jämn fart på väg ut ur depån, vilket man också kräver av förarna. Och det är ju en annan detalj som är viktig naturligtvis, va? Och därför är det här för mig då clear cut, rule breach. Så att det har inga som helst problem med vare sig bestraffningen eller någonting egentligen då. Men det är ju en annan historia så att säga då. Det är ju mera poängen här då som vi pratar om.
Vi kommer till det då. För dessutom då, utöver de här 5 plus 5 sekunderna som man fick, som man var tvungen att ta vid ett påstopp, så fick han först en plus en penalty point för de här förseelserna. En för provstarten och en för att inte ha konstant fart då. Vilket gjorde att han i det fallet hade 10 totalt. Och de senaste månaderna har han gjort tidigare då 4 förseelser som givit 2 poäng vardera. Den första var då, eller den sista som räknas så att säga, var i Brasilien 2019 när han puttade av Albon. Som man minns då när Albon var på väg mot sin första pallplats, och han liksom dyker på insidan och puttar av honom istället då. De poängen kommer försvinna efter Turkiets GP i november då, så att i Bahrain så skulle han vara hyfsat på säker mark igen då. Österrike 2020 hände 2 saker som gav totalt då 4 penalty points. Han saktade inte ner för gul flagg i kvalet, och sen så ytterligare en kollision då med Albon i racet då. Och sen så i Italiens GP 2020, det var ju där han gick i depå när den var stängd, som ja, gjorde att han förlorade racet i stort då.
Och Hamilton är givetvis förbaskad över de här som man tycker löjliga bestraffningspoängen då, att FIA är ute efter honom. Tog väl senare tillbaka det uttalandet någorlunda, men har även fått stöd då från andra förare då, exempelvis Daniel Ricciardo då. De här straffpoängen tog man ju dock tillbaka efter att ha lyssnat på radiotrafiken då vid det valda tillfället, och konstaterade då att det var teamet som gav honom godkännande att rulla fram. Så det var inte liksom Lewis Hamilton direkt som tog beslutet då. Och man tog det i beaktning då, och man ansåg inte att det var relevant mot honom specifikt då. Kanske ett missförstånd från teamets sida då, med hur långt ut är du på när han tänkte rulla. Men det köper inte jag heller, för det är fortfarande så att direkt efter lamporna ska det ske. Och då får du inte rulla längre fram även om du vill det. Så enkelt är det. Så att det där vet jag inte om jag köper fullt och helt. Men återigen då, de straffpoäng som man får blir ju lite kritiskt för Lewis Hamilton i det här läget.
Mm. Men inte längre då, för han tog ju bort dem då. Men det är det som, jag vill bara fylla på det som du sa där runt missförståndet. Och det var Mercedes hävda själva då, att när han frågar can I go to the end of the pit lane, säger han. Och då säger Pete Bonington då, och säger yeah, copy, as long as you leave space for cars to pass. Och då menar Mercedes att det var ett missförstånd runt hur långt fram Hamilton menade. De kanske, han tänkte 10 meter, men han menade i slutet av, ja precis där det blev bana på riktigt.
Mm. Och därmed så klarar han sig då från att få 10 straffpoäng, och Lewis Hamilton har istället bara 8. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Jag menar, jag tycker inte att det är några otydligheter i det här. Jag vet att du kanske tycker att det är lite sådär snurrigt runt omkring det här. Men jag föredrar ju att det är tydligt vad förseelserna ger. Så att säga, förutom ett sportsligt straff då, vilket Lewis Hamilton fick då i sina 10 sekunder som han var tvungen att ta då i första och bästa depåstopp. Men också när det gäller de här straffpoängen. För att hur den är, så är det ju repeat offenders som man är ute efter här. Oavsett om det är en lindrig eller allvarlig incident. En allvarlig incident ska ju dessutom ge mer straffpoäng än en lindrig incident, vilket också sker. Så att för mig är det inte, jag har inget problem med, jag tror inte att de är inte ute efter Hamilton på det sättet. De borde däremot skärpa sig lite, tycker jag, teamet. De har slarvat nu 2 gånger, vilket har drabbat Hamilton. Och lite grann är det ju så att han åker där och litar ju väldigt mycket på de som finns inne i depån. Det är självklart att de inte som förare har 100 koll på allting när det gäller detaljer om sådana här saker. Men man kan ju tycka att det är rimligt att de vet var de ska titta när de ska in i depån, om depån är stängd eller inte. Samtidigt som det är en tuff situation, det är mycket beslut som tas på kort tid, eller det är lätt att göra misstag. Men det var ju inte så många som gjorde det, det var bara två. Jag tänker på Monza-grejen då. Det här var ju uppenbart för att skaffa sin sportslig fördel. Han ville inte göra provstarten där det var massor med gummi, för den var inte representativ. Han ville skaffa sig ett bättre läge inför den riktiga starten.
Och det är väl den sista punkten som vi kan ta upp där då, för att Mercedes ifrågasatte att han fick en bestraffning i racet för en förseelse som gjordes innan racet då. Men och för det har till exempel hänt då att förare kört för fort i depån under laps to grid, alltså innan starten också. I stort sett samma läge som för Hamilton nu då, och då endast fått böter. Men FIA menade dock att det här hade med racet att göra, då var den förberedelse för starten. Alltså ett sporting advantage ska ge ett sporting penalty.
Glasklart, tycker jag också. Inga problem med det överhuvudtaget. Det enda issue jag har med hela grejerna, det är ju att de tog bort poängen. Att de fegade ur. Det tycker inte jag är rätt. Jag tycker inte det är rätt. Och jag ifrågasätter om det hade varit någon annan som hade gjort samma sak. Hade de gjort det då? Man vet inte det heller. Det är ju hypoteser såklart, och det bygger på att man är konspiratorisk, och det är inte jag. Jag bygger saker och ting på fakta, jag tycker det är viktigare. Och fakta i det här caset var att han gjorde två förseelser, och de två förseelserna gav varsin straffpoäng enligt mitt förmenande borde ha haft.
Det enda jag kan säga om de här straffpoängen, du är lite inne på att jag har kanske en annorlunda syn, och jag vet inte om jag har det egentligen, men däremot så kan jag känna att det är lite som den där, när domarna skulle vara lite mer lenient, att liksom låta saker och ting passera mer för att bjuda in till mer fighter. Det är lite samma grej, för jag kan tycka att man får straffpoäng för lite olika förseelser hela tiden. Att man kan få det för att ha ignorerat blåflaggor, man kan få det för att ha kört ignorerat gulflaggor, vilket jag tycker är mer allvarligt än en blåflagg. Förstår du, att det blir hela tiden en och du kan också få det för att ha prejat någon av banan och så vidare, och för att du gjort en provstart innan racet. Så det är där jag känner lite att så här, det blir väldigt, om man strävar efter en väldigt tydlighet i Formel 1, så tycker jag att ja, det vore jättebra att få en, liksom, en matris som säger så här att X ger X. Men det är inte så, det är sällan så clear cut inom någon som helst idrott. Och det är där jag känner lite att jag kanske talar emot mig själv där lite grann. Men jag har svårt att se att man skulle kunna hitta en, liksom, en matris helt enkelt. Och säga så här, vad gjorde Hamilton nu? Då går vi tittar här till höger. Ja, men det är två poäng det.
Exakt.
Det finns liksom inte.
Nej, ja, men det finns ju inte. Nej, det finns inte. Jag tror att det går, men det finns inte. Och det är det som är problemet. Det är det som är problemet, ja, hela problemet.
Om vi tar ett annat exempel då. Leclerc som prejar av Stroll.
Ja.
Inga straffpoäng.
Nej, men han blev inte bestraffad. Hur ska han kunna få några... Nej, precis. Det är ju så här att du kan aldrig få några straffpoäng så länge domarna inte tycker att du har gjort något fel. Och domarbedömningen, måste ju stå till grund för eventuella straffpoäng. Straffpoängen kommer i nästa steg. Sen kan jag hålla med om att en sån som Leclerc kanske skulle ha haft en bestraffning och fått straffpoäng på licensen. Det är en annan grej. Men nu bedömde de det som en race incident, därmed inga straffpoäng. Och det är lite där i skillnaden för mig. Här var det ett glasklart ett straff, därmed straffpoäng. Är det inte ett bestraffning?
Jag tänker att matrisen kommer in i steg två.
I steg två, exakt. När du väl är bedömd, causing a collision, 2 poäng. Ignoring yellow flags, 3 poäng. Eller vad det nu ska vara.
Blir ändå inte clear cut då, för att om man, då kan man ju dra det ännu längre och se som att okay, men det blev ingen, varför blev inte det en bestraffning för? Så att han kunde få straffpoäng.
Exakt, men så är det ju inom alla idrott. Det kommer vi aldrig hitta, något som är liksom helt svart.
Det är lite det jag menar också, att jag tror att det är svårt att få en 100%, på samma sätt som att det är svårt att ge en exakt samma straff för en liknande förseelse på en bana till en annan. Så tror jag att det är svårt att liksom göra det, för det är också så här, ont uppsåt eller inte, bla bla bla, misstag eller ej. Det är massa sånt där som kommer in hela tiden.
Men är vi överens om att om man hamnar under att domarna tycker att man har gjort fel, det vill säga att du har trippat någon i hockey, då får du åka till utvisningsbås och sätta dig 2 minuter. Är vi överens om att så fort att du är bedömd och har gjort någonting fel, att det är rätt att dela ut straffpoäng?
Absolut, men sen kan de göra en buttending som under tröjan så, som inte syns heller.
Ja, då får du ett ännu grövre straff. Det vill säga ännu fler straffpoäng.
Ja, men det är klart att det är massa tjuvnyp hela tiden i hockey också som gör att som inte döms. Visst, det är det jag menar, att det är det jag menar när strävan efter en 100% perfekt bestraffningsmatris om det, för det är det som många uttrycker, att det är så här, ja, men det är så godtyckligt hela tiden. Men det är ju godtyckligt.
Ja, men det är
så
väl
allt på om domarna sett eller inte.
Ja, ja, okej. Jag tror vi pratar om lite olika saker, va? För att jag det som inte syns eller det som domarna inte bedömer hänt eller de har sin syn på det, så är det ju väl alltid när det är människor som, det är mjuka värden så att säga, det är en människa som tittar och så kommer de fram, nej jag tycker sig och jag tycker så, och då blir det inget, eller så blir det något. Däremot tycker jag att när vi har passerat den gränsen, när bestraffningen är utdelad och man har gjort något, då tycker jag det är bra om man vet att det är straffpoäng. Och det är det som är grejen, för att om förarna vet om att den dagen de åker på ett straff, Så blir det poäng. Och ligger man skrynkligt till, då får man vidta åtgärder själv för att slippa hamna i den situationen. Sen kan man ju dra en annan parallell med fotboll, där har man ju frispark och gult kort och rött kort. Där har man det i tre steg, trots att man gör någonting som domarna anser är fel. Om det är det du menar att man ska ha i Formel 1 kanske, att man får en varning först och sen får du en... Gör det två gånger, som i det här fallet när han gjorde två förseelser, så kanske problemet var att han gjorde den andra grejen också. Mm. Om det är det som är liksom man, det man är ute efter. Va? Men det är bra om vi alla vet att vi kan säga det, att det är minst en straffpoäng när du har fått en bestraffning.
Mm. Men jag tror att jag såg på det här lite mer som, och det jag försöker uttrycka är lite mer runt domarnas arbete generellt. Mm. Att jag tror att jag kan bli lite irriterad på det när jag ser folk på Twitter och folk på uttalar sig, även folk man pratar med, säger så att men jävla domare, du vet sånt där, det går liksom, de gör inte samma sak i alla lägen. Och det menar jag bara, att det är precis samma sak i vilken annan idrott som helst när det är en bedömningsfråga. För det bedöms och sen så blir det olika domslut till slut.
Visst.
Och det är det jag menar med hockey, finns det också. Du kan få 2 minuter, du kan få 5 minuter, du kan få matchstraff där också. Så att, och saker och ting måste upptäckas först, för det första.
Hur som helst. Så är det ju. Och då är det ju bra, om man inte gör grejerna i direktsändning mitt i tv.
Ja, exakt.
Eller vad säger du?
Får köra folkrace istället.
Nej, men det för att sammanfatta eller bara runda av det hela, jag tycker det är frapperande att de gör en sån här grej. Jag tycker verkligen det. Jag tycker det är extremt dåligt att inte ha bättre koll både från Hamilton och från teamens sida. Att det där var liksom helt klart någonting som de möjligen trodde de skulle få en smäll på fingrarna bara för, snarare än det de då drabbades för, nämligen att de tappade segern i racet, eller i alla fall chansen till det, och dessutom 2 straffpoäng då, som när det ruskades om lite då drogs tillbaka och istället blev 25 000 euro i böter. Den är inte överens om däremot, att det ska vara på det viset. Det om detta då, är vi klara där?
Jag är mer på det om att det var... Ja, jag tror att vi överlappar lite ljudmässigt ibland, så ni får ha lite överseende med det. Men låt oss gå på tummar istället, så släpper vi allt det där.
Just så. Vi tar oss an den första tummen som faktiskt går neråt idag, Erik.
Mm, och det är till ingen annan än Lewis Hamilton då. Av redan sagda, eller många av redan... berättade anledningar så att säga. Men det som jag tycker, det är ytterligare en spaning här, Janne. Netflix curse, ska vi införa det begreppet?
Det verkar ju finnas i alla fall om man får tro saker. Netflix var ju en skugga på Mercedes den här helgen då, där han, Lewis Hamilton då, skulle ta sin 91:a seger och hela den grejen. Men det sket sig igen.
Mm. Det gjorde det. För i fjol hade de fokus på Mercedes under deras jubileum, var det 125 år inom... Eller vad var det? 75 år?
Nej, 125 år tror jag inom racing. Inom motorsport. Ja, det är väldigt många år.
Det är många år. I alla fall, de hade jubileum i Tyskland förra året. Och då var det ett stort pådrag och då gick det åt skogen. Det var katastrofhelg båda två, trots att den ena, kanske den förra året, var värre än den andra. Egentligen då, sett till faktiskt resultat då. Men oavsett så var det Hamiltons sämsta helg den här säsongen. Problem med kvalet och rörigheten vi precis talade om inför och under racet då.
Mm. Och ja, det kanske finns något som heter Netflix Curse, inte vet jag. Jag tror inte de kommer att få tillåtelse att vara hos Mercedes så himla mycket mer i år åtminstone. Om det skulle behövas. De får väl försöka få audiens nästa år igen.
Ja, exakt. Men det är lite synd att de missar den där 91:a segern då. Vi gjorde ett stort pådrag också, så det kanske var en sån curse också.
Ja, och framförallt så var de med i The Storytelling den här helgen. De fick ju vara med om det, och det är ju lite spännande.
Mm. Mm. Men du, då tänker jag på en grej runt Hamiltons driv. För att just nu läste jag en bok om hela historien runt Tour de France, alltså cykelloppet. Och då läste jag senast igår faktiskt en kapitel om, ja, det var ju under Lance Armstrongs storhetstid då, fram till 2004, där han vann 7 Tour de France-titlar i rad. Och det som konstateras där då är att Lance Armstrong, ja, utöver dopingen då, drevs av liksom ilska på något sätt. Att han kunde vara lite loj, han var alltid liksom väldigt på, såklart, för att han hade en vinnarskalle av rang. Men det som verkligen fick igång honom var när han kände sig motarbetad. Och det var en del i ett av de här kapitlerna då, där det berättas om att han är lite så här loj uppför en alptopp som heter Alpe d'Huez, som är en jättekänd 20, stigning i
22 kilometer.
Och då blev han, precis, och då blev han spottad 2 gånger i ansiktet av fans då, för de står ju precis vid sidan av vägen då. Och det triggade honom till den milda grad att han tänker liksom att nu ska jag förnedra hela Frankrike genom att vinna så stort, och så gör han det. Och då tänker jag lite på saker som Hamilton säger titt som tätt då. Dels att han upplevs kanske tänka att folk är mer emot honom än vad han faktiskt är. När han säger till exempel att FIA, han sa ju det i intervjuer efter racet, att så här, ja, men de är ute efter mig. Och så bara, tror du verkligen det? Ja, det är absolut. De vill ju stoppa mig. Och det säger han inte 100%. Såklart lite adrenalinstinn och lite effekt då. Men sen så tog han ju tillbaka det någorlunda som du sa. Men jag tror ändå att en sån där drivkraft kanske är någonting för Hamilton som gör att han blir så dominant också.
Det är mycket möjligt. Det är mycket, mycket möjligt att det är på det viset att han... Om någon tror att man ska kunna komma under skinnet på honom på det viset, så kanske man gör precis får det motsatt effekt. Va? Men samtidigt tillbaka till säsongen med Rosberg 2016, det var ju också ett år när det var turbulent. Det var mycket tjuvnyp och rackarspel och sådana saker. Och Hamilton var inte helt tillfreds med det heller. Sen säger inte jag att han torskade VM på det. Det gör jag verkligen inte, utan det kan ha varit andra faktorer, inte minst motorras och annat småstrul. Men helt klart var det ju i alla fall ett sätt att skaka om honom lite grann då, som Rosberg klarade den gången. Så att jag vet inte om han drivs av det. Jag tror att han har ett enormt självförtroende, men han verkar samtidigt lite osäker på liksom, han tycker om att liksom förutse det värsta hela tiden, eller hur?
Och det är exakt det jag menar. Till exempel när han klagar på däcken, som var liksom, det är en garanti nästan i varenda race, att åh, nej, det här kommer aldrig gå. Och så gör han det ändå, men i varje fall utåt sett så ser det ganska lätt ut. Och det är det som jag tänker lite, att han måste liksom, och det är det jag menar, att det kanske inte är verkligt, utan det är någonting som man intalar sig själv, att nu kommer det gå åt skogen och jag måste försöka lösa det här. Jag får göra det bästa av det, för till och med FIA vill ha bort mig. Förstår du?
Det är liksom, jag ska minsann visa dem, lite den typen av attityd.
Ja, men lite så. Och det är där jag tänker med Rosberg, att skillnaden där var att det var ju faktiskt någon som ville krossa honom på riktigt. Medan nu kanske han måste hitta på saker i sitt eget huvud för att tro att han ska bli krossad av någon, för att kunna liksom lyfta sig ännu mer.
Ja, jag har ingen aning faktiskt hur Hamilton tänker på det sättet. Jag uppfattar bara honom som tämligen komplett, både mentalt och liksom sportsligt på alla sätt och vis. Men det är klart att han också har mer eller mindre bra stunder, och de här grejerna nu, gulflaggen på kvalet i Österrike, missen att åka in i depån, när han körde in i depån på Monza, det här lilla tricket han gjorde nu i söndags, det är ändå så här, då tycker jag mer så här, slarvigt. Börjar han liksom slappna av lite nu för att det rullar på för lätt, eller jag vet inte om det är sådana saker. Det är i alla fall intressant vad det här med att passera en milstolpe kan påverka, eller hur?
Mm, verkligen. Att det är liksom, nu var de här 91 segrarna, och jag tror att egentligen så är det ju bara för Hamilton att så här hänga i där och sen så göra så precis så som alla säger. När de är inför ett mästerskapsavgörande eller en milstolpe som tangerar Schumachers segerrekord. Jag säger, nej men jag tar det bara som ett vanligt race, och sen så det gäller att jag ska gå för vinsten bara. Och sen så får resten lösa sig. Men sällan så blir det ju så inför ett mästerskapsavgörande att det darrar lite på manschetten helt enkelt.
Ja, det brukar jag göra det. Det är ju det som är lite kul. Det är väl sport i ett nötskal, så ska det ju vara.
Mm. Ja, men, och jag tänker på Scott Dixon också, i och med att vi ska prata IndyCar här snart. Att han säger, han fick frågan efter senaste reset, tror jag. Att ska du gå nu för att liksom köra på resultat snarare än... Han bara, nej, absolut inte. Jag måste gå för segern. Men jag tror samtidigt att hur kan du som människa räkna bort det faktum att säga, jag behöver det här, jag behöver X. Ska jag försöka överträffa det eller ska jag försöka liksom bara göra det? Då tror jag att man omedvetet eller medvetet liksom kanske bara kör lite mer på säkerhet och därav inte lika mycket på instinkt, och därav kan det liksom bli en snöbollseffekt.
Visst, och det är ju svårt också att medvetet göra som vanligt. För grejen med att göra det som vanligt är att man gör det omedvetet. Eller hur? Helt konstigt. All right, vi släpper Hamilton. Han får en tumme ner faktiskt den här gången då. Det blev inte 100 från hans sida. Han fick nöja som en tredje plats i mål. En tumme upp då till hans teamkamrat Valtteri Bottas.
Mm, det var ju till syvende och sist felfritt från hans sida. Jag menar, han kvalade in som trea, men sen så väl i racet så satt han inte ett hjul fel då. Men trots det är liksom, trots att det är idiotiskt att ta något ifrån honom när han nu gjorde en väldigt bra helg totalt sett, så är det ändå svårt att bortse från att Hamilton inte var där. Av egen förskyllan förvisso, men det är samma sak där.
Det sitter där lite grann, och då blir ju lite det här to whom it may concern, fuck you. Och never give up, som han sa då, blev lite otajmat, kan jag känna. Kom lite snett där just av den anledningen. Nu efterhand förstår jag mer varför han sa det. Det var någon, jag tror att det var en reaktion på vad någon hade skrivit åt honom på sociala medier som han redan hade svarat på, åtminstone vad jag läst mig till. Och han reagerade på det till den personen på sociala medier, men också nu efter racet menar på att kom här och säga att jag ska ge upp. Dra åt fanders. Så jag tror att det var mera det än det betydde första gången han sa det då. När han verkligen ville visa alla att jag är fan bra, alltså riktigt jäkla bra. Men det kom ut lite tokigt kanske, och många har haft synpunkter på det, va? Men man får ju, de är ju människor. De är ju klart människor. Dock ser jag det inte som något gott tecken att han går i polemik på det här viset med en eventuell följare eller vad det nu kan vara då, som har kommit åt honom. Sånt är inte bra att visa upp så tydligt, tror jag. För då, det kommer bara trigga den på andra sidan mer. För då märker jag, fan, jag fick ju lite feedback här. Så nu kör jag på ännu mer.
Mm. Ja, så kan det vara. Upp fick han en tumme i alla fall.
Ja, tydlig tumme upp.
Börjar prata som Yoda här.
En tydlig tumme upp.
Mm. Även en tumme upp till Max Verstappen. Och jag bara motiverar det som så att han är alltid där för att ta de smulorna han får. Och så kvalade han ut Albon med 1,1 sekunder.
Ja, och det var verkligen ingen rak framhäll för Max Verstappen. Han hade kört genom träningar, delvis genom kvalet också, men framförallt under träningen tycker jag inte att det såg bra ut. Han fick inte till sina varv, fick inte ihop varven på den här i och för sig svårkörda banan. Han var inte ensam om det här, va? Men någonstans så tog han sig samman då och liksom drog till med ett riktigt, riktigt jäkla bra varv i Q3, där han till och med tog sig in emellan Mercedesarna, vilket var sjukt bra gjort, måste jag säga, va? Sen är det ju så att bilen räcker ju inte till, det bara är så. Han kör dock på det som den där bilen klarar och inte mer, vilket är det som är grejen med honom just nu, att han är precis där, men han provocerar inte över. Han slutar att racea Bottas ganska tidigt i söndags för att han tänker till. Han utmanar inte, riskerar ingen andra plats, utan bara okej, idag hänger vi inte på, men jag är tvåa, det räcker, vi kör på det.
Mm.
Det tycker jag är stort av Max Verstappen, och just det här att han kvalar ut Albon med så mycket också, det är ju smärtsamt för den andra som faktiskt får en tumme ner.
Mm. Han tog alltså, förutom den där 1,1 sekunderna i kvalet, vilket det är liksom, det är så mycket marginal så att det är inte sant, så tog han även då en poäng medan Verstappen knep på 18. Han har exakt hälften av Verstappens poäng just nu. Och då tänker jag ändå så här, det är fint tycker jag, eller bra av Red Bull att de uppenbarligen har börjat liksom supporta Albon utåt sett. Att han bara, nej men han behöver inte vara orolig, vi går på honom nu, vi måste jobba med honom, vi måste hjälpa honom framåt då. Men det är lite ironiskt på något sätt att de väljer att ta den här strategin just nu. När de, jag tror ändå att deras gut reaction, och det här är bara hittepå från min sida, men jag kan ändå känna det någonstans eftersom man vet deras facit tidigare, att om någon inte presterar så plockar vi bort dem bara. Och jag undrar om inte Helmut Marko har lite så här, det rycker lite armen för att liksom riva hans kontrakt.
Ja, det kanske det gör, inte vet jag. Vi får väl se. Det ser inte bra ut i alla fall för Albon som föll tillbaka i gamla synder igen då, efter sin första pallplats i karriären då på Mugello, så ramlade han ner i källaren igen då. Visserligen fick han ingen hjälp av att de tvingades byta växellåda och han tappade 5 platser till, men som sagt, avståndet fram till Max Verstappen, det var 1,1 sekund. Mm. Några som också får en tumme ner den här helgen, även om jag tycker att Lando Norris studsade tillbaka hyggligt i alla fall, försökte studsa tillbaka hyggligt i alla fall, vilket inte räckte hela vägen fram, så McLaren, vad hände?
Mm.
Vad 17 ja. Hände i Ryssland?
Mm. Det var så första helgen under 2020 de inte tog poäng. Resterande helger har de alltså varit på poängplats hela tiden då, och de har haft en grym säsong hittills, de är trea i VM just nu, men Renault är nu bara 2 poäng bakom och Racing Point bara ytterligare 5 poäng bakom dem.
Mm. Mycket, mycket svår situation för dem då att hålla undan om den här tredje platsen, om de fortsätter att köra som i Ryssland. Och vad 17 gjorde Carlos Sainz?
Mm.
Han fick totalt nästan hjärnsläpp.
Nästan en extra nedtumme det va?
Ja, men han fick totalt hjärnsläpp och kör rätt in i muren. Jag inser att det där är ingen lätt situation, det är snabba reflexer och det kanske inte är perfekt grepp på hela det, men det är väldigt sällan man ser någon köra rakt in i muren som han gjorde.
Det låter galet när du säger det så.
Ja, men det var ju verkligen så. Jag trodde till mina ögon när man såg det. Han styrde bara alldeles för lite, skulle jag vilja säga.
Speed was okay, but the corner was too tight.
Exakt. Ett klassiskt finskt rally-statement.
Mm.
Så det var en ganska brutal tumme ner för McLaren den här helgen. Dock då en tumme upp till Renault som verkar ha hittat någonting som gör att de har tagit nästa steg.
Mm. Det var någonting som hände där, och det var redan i Silverstone som du påpekade innan vi började banda, att det var där de började liksom tala om att de hade unlocked någonting i setupen av deras bil då. Och Ricardo har nu 4 stycken topp 6 placeringar i rad. Han var 5:a i Sochi då och Ocon var 7:a. Och jag vågar nästan börja tro på Renault numera. Jag har haft en väldigt så här ambivalent känsla runt Renault.
Magkänsla?
Ja, men verkligen. Ja, men det har varit en magkänsla. Runt och säga så här, ja, de är bra nu, men kolla nästa helg så kommer det inte gå lika bra. Mm. Och det är ofta stämt också. Och det är ju inte bara på... Det är ju magkänslan såklart, men det är också ett tidigare facit som det faktiskt sett ut så, alltså oftast. Men nu känns det nästan som de har hittat lite stabil medvind då för en gångs skull.
Exakt det handlar om tror jag, att de är mer stabila, det är inte avhängigt av bana längre. Vi pratar ju ofta om att de är bra på low downforce configuration, det här var en medium downforce i Ryssland och funkade hur bra som helst för egentligen båda förarna. Och Ocon gjorde en stark första strid. Sen vet inte fasen vad som hände med honom när han fick på de hårda däcken. Han hade inte alls samma fart. Ricardo körde ungefär som man är van att se honom numera. Som du sa, de här, sorry, 4 topp 6 placeringar i rad. Och 4 är på Mugello och nu 5 här i Sochi. Han är med, verkligen. Och fortsätter de så här, då kommer de gå förbi McLaren, det tror jag.
Mm.
Verkligen starkt. Och en sista tumme upp då innan vi landar på lite IndyCar-snack. Den får faktiskt gå till Charles Leclerc.
Mm. Han kom 6:a. Och det är inte galet bra, men det är bästa resultatet sedan andra race på Silverstone. Det som alltså hette 70th Anniversary Grand Prix. Och det är samma sak där som med Verstappen, tänker jag, att liksom de smulorna han får, de tar han.
Och var inte det lite av kommentaren efteråt? Han tyckte väl till och med själv det, att han nu har han har liksom ändrat mindset lite grann. Slutar att försöka göra mer med bilen vad den klarar, utan nu handlar det mer om att göra vad den klarar och göra det så bra som det går. Till exempel när det gäller time management och sådana saker. Va? Och det är sånt det, att komma till den insikten, den är väldigt, väldigt viktig. Det är en jobbig insikt när man sitter i inte så bra material, men den är viktig att ha i alla fall. Och det verkar onekligen som att Charles Leclerc har kommit till den insikten då, och mycket, mycket stabilt race faktiskt i söndags, till skillnad då från sin teamkamrat som är inte alls såg lika stark ut, är väl ett understatement nästan till.
Det är någonting där som pågår. Jag tror att han sitter bara och väntar på 2021.
Sannolikt är det på det viset, och det skulle jag också göra om jag var honom. Och jag undrar om inte han tycker att han hamnar i ett eller det har han ju, han har ju hamnat i ett jobbigt läge, men alltså man kan alltid titta bakåt eller med facit i hand om man skulle ha gjort någonting annorlunda med sin karriär, hoppat av tidigare. Men just nu så dras ju hans varumärke ner för varje helg som går i stort sett. Det är liksom, Det måste svida väldigt, väldigt mycket för honom att det ser ut som det gör. Sen finns det säkert en massa underliggande orsaker till det, som att han kanske inte har teamet bakom sig till 100% som man skulle behöva.
Nu vill jag prata IndyCar.
Då gör vi det. F1-podd till trots ska vi prata lite IndyCar idag också. Vi har ju tre stycken race kvar av IndyCar-säsongen 2020. Den som även där då har blivit lite speciell med anledning av coronaläget. Så därför så är det ju som vanligt kul att prata både med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Marcus som har slutspelsskägg fortfarande.
Ja, men jag har kvar det tills racehelg. Så det är ju slutspelstiden nu, konstigt nog.
Just det, men även om NHL tog slut häromdagen då.
Ja, exakt. Så det kanske är lika bra raka av det idag.
Just det. Och Rosenqvist, Felix Rosenqvist, han har något sånt där lite lagom stubb bara, som är där typ hela tiden.
Det kallas latemansskägg.
Bra.
Men hallå, är det några problem för Ganassi att ni har skägg?
Ja, det går inte. Det funkar inte.
Nej.
Så det blir rakning.
Nej, men men ärligt alltså, de vill inte att ni har skägg?
Nej, jo, det är helt okej. Här är det helt okej. När jag körde DTM så blev jag faktiskt tillsagd att raka mig en gång innan en racehelg. Men det har aldrig hänt här i alla fall.
Nej, det är skönt. Det är sådana McLaren-fasoner som de har slutat med sedan Ron Dennis la av.
Precis.
Hur är läget då i kroppen så här nu då, med tre race kvar, Marcus? Är det liksom en god känsla?
Ja, men det tycker jag. Det är ju, som du var inne på, har det ju varit en väldigt konstig säsong säsongen med liksom många inställda race och flyttade race, och man har varit mycket ovisshet, men vi har ändå fått ihop rätt många race när vi väl har dragit igång, och man får ändå ge IndyCar cred för att de har lyckats få ihop ett mästerskap. Och jag tycker för egen del så har det varit ett starkt år. Jag har hållit en väldigt bra nivå rakt igenom. Även om jag som sagt saknar de här topparna, toppresultaten. Men jag tror att de kommer om jag fortsätter som jag har gjort. Och nu har vi som sagt tre race kvar. Två här på Indy till helgen och St. Pete. Så nej, jag är laddad. Jag tycker det känns bra.
Felix, din feeling då inför de här tre avslutande?
Nej, men det känns bra. Det är ju banor som man tycker om och har varit på innan. Så att det finns nog alla möjligheter att ta pallplatser och vinster om chansen kommer. Sen känner man såklart att det ser ut att man inte är med i fighten. Liksom. Det var det som var målet i år. Liksom. Så att man kollar ju mer på nästa säsong än på denna nästan. När man liksom, hur tankarna går, hur målsättningarna går. Men det är också skönt. Och man har ju inte så mycket press nu, utan det är bara liksom att försöka... Ja, få in några riktigt bra race i slutet, och kul med St. Pete som final. Framförallt tycker jag det känns som det race kommer bli av, och det var ju väldigt slut när de ställde in det i början av säsongen när allt det här kaoset drog igång, men väldigt kul att avsluta där. Så att, nej, men det känns bra och bra flow just nu tycker jag i körningen också.
Hur, för det där med Sankt Pete har jag funderat lite på, att det är ju fortfarande ett coronaläge så att säga i hela världen såklart, men även i USA. Hur, och jag vet att Mid-Ohio till exempel var ju ett sånt där som bestämdes i typ sista veckan, i varje fall utåt sett. Vad har ni hört det senaste om Sankt Pete just?
Det känns som, på det jag har sett på de mötena som har varit med teamcheferna och IndyCars, så verkar det som att liksom de har börjat planera och de har, logistiken finns för att göra racet. Och jag tror de har nog inte ens monterat ner hela banan sen det hände i med covid då, så att det finns några positiva saker i den aspekten då, så att nej, men det känns ärligt talat som att det kanske är, jag säger, 80% chans att vi kommer köra.
Och det var väl så att guvernören i Florida också har släppt på restriktionerna, är det inte så? Det sista jag läste i alla fall, Marcus.
Jo, men det har jag också förstått, att de kör fullt ös där på restauranger och så vidare. Så man kan väl diskutera om det är rätt eller fel, men det är väl bra för våran del, för att chanserna för att det ska bli av går väl upp på grund av att de släpper på så pass mycket som de gör. Och jag har ju hört samma som Felix där, och det verkar ju som på alla man pratar med att det är... Ja, alla inställda på att vi kommer köra avslutning där i St. Pete. Så, nej, det är som Felix säger, det vore ju riktigt, riktigt roligt om vi kunde göra det och kunde avsluta med just St. Pete-racer, som är en både häftig bana och häftigt ställe att vara på. Så det skulle vara en perfekt avslutning på säsongen.
Och vi ska gå vidare på roligare saker då, men jag tänker bara på en sak nu när, om Florida då har släppt på sina restriktioner. Finns det restriktioner fortfarande för IndyCars räkning, hur fans och så får liksom, eller hur ni närmar er fans och så vidare, Marcus?
Ja, men jag tror så som det var hela året, så har ju vi haft avstängda depåer. Även de rädd som vi har haft fans har ju vi aldrig träffat en endaste fan, utan det har ju varit, de har fått bara vara på läktarna och så vidare. Så jag tror väl att oavsett om det blir fans eller hur mycket fans det blir, förmodligen kommer det ju bli fans då i St. Pete då. Men jag räknar med att det kommer vara som det var hela året, att de inte kommer ha någon möjlighet att träffa oss förare, helt enkelt, för att försöka ha en liten bubbla där med förare och team.
Bättre att vara safe than sorry, som det heter, och det är nog en klok inställning att ha då när det gäller både IndyCar och Formel 1 då, där båda de här kategorierna faktiskt har skött riktigt, riktigt bra då, med att isolera sig och kunna genomföra tävlingarna. Om vi ska prata lite grann om säsongerna, ni var ju båda inne på hur det har gått så här långt, och vi sammanfattar dig, Felix, först. En seger, en topp 5, fyra stycken topp 10, du är 11 i tabellen, 244 poäng. Du har inte haft samma flyt i år kort och gott som du hade förra året, men du är där eller däromkring i vilket fall. Hur skulle du ranka säsongen så här långt?
Alltså man känner ju definitivt att man har tagit ett steg som förare, och min peak performance, så känns ju som att den är bättre. Sen har det varit... Iowa var väl min sämsta helg, som verkligen sabbade liksom flowet i mästerskapet på något sätt. Sen har ovalerna i överlag varit ett lyft. St. Louis var bra, Texas var bra tills det smällde. Indy var bra sista delen av racet, dåligt första. Sen alla roadcourses har varit liksom... Gud, det sänder man, men det var bara, just på roadcoursen har det inte varit något flyt alls. Det har varit liksom... tekniskt strul i Road America-racet. Lite stolpe ut överallt. Mid-Ohio, liksom race 2, avkörde första kurvan. Så jag har inte tagit så mycket poäng där jag känner att jag har varit som absolut starka. Så det är väl därför man inte är med i mästerskapet, helt enkelt. Och vinsten på Road America kändes verkligen inte som någon flop, utan, eller fluk, utan det var liksom på ren pace vi tog den vinsten. Så att, nej, det har bara varit en tuff säsong med mycket oflyt.
Dina siffror, Marcus, inga segrar än så länge. Du har 3 stycken topp 5, du har 7 stycken topp 10, du är 13 i tabellen, 230 poäng, det vill säga 14 bakom Felix. Samma fråga till dig, hur skulle du ranka den här säsongen då? Du lider ju förstås av att inte kunna ta i målflagg då på Indy 500 till exempel.
Ja, nej, men jag tycker jag har haft en rätt så bra säsong. Jag har... tycker jag utvecklas på de ställena som var mina svagheter under fjolåret i min debutsäsong. Jag gjorde lite för många misstag och försökte lite för mycket, och i år så har jag liksom höjt min lägstanivå rätt så mycket och varit stabil inom topp 10 egentligen hela tiden, förutom när jag haft problem. Som du säger så är ju min crash där tidigt i Indy 500 väldigt kostsam för mästerskapet, eftersom det är dubbla poäng där, och innan den kraschen så var jag rätt så stadigt där runt 6-8 i mästerskapstabellen. Sen tror jag droppade ner till 14 eller något sånt efter just 500. Så det gör att mästerskapstabellen ser inte jättebra ut för mig, men jag tycker som sagt att mina insatser har varit rätt så goda, och framförallt som sagt min lägstanivå har varit hög. Men sen är det klart att jag saknar just de här toppresultaten som jag var inne på innan. Jag vill upp på den där pallen, och jag vill upp och vinna också, helst innan säsongen är slut. Så det är väl det jag siktar mot, men överlag tycker jag som sagt att jag har kört väldigt bra i år. Det är inte många missar, det är väl just 500 som sticker ut, men annars tycker jag att jag har varit väldigt stabil. Men sen, ja, som det är lätt att se också, så har jag haft problem fortsatt på road courses med kvalen, och det är det som är liksom mitt stora område. Jag måste hitta en förbättring, för kan jag göra det så tror jag att jag kan vara väldigt, väldigt stark i alla race, för race-pacen har jag.
Det där är ju intressant, alltså det där med ditt debackel när det gäller kvalen på de här, för vi pratar inte många tiondelar, det ska vi ju vara klara över. Det är kanske en 3-4, men det är 3-4 väldigt avgörande tiondelar, och för en vanlig människa så är det så svårt att förstå. Går det ens att känna? Eller jag menar, du har ju ibland sagt att det kändes bra. Jag är förvånad. Varför inte se bättre ut? Vad är liksom, går det att sätta fingret på det egentligen?
Ja, men jag tror, jag har ju såklart analyserat och tänkt och funderat mycket runt det, och varför det inte riktigt lossnar där. Och, jag tror att det har mycket att göra med att jag fortsatt har lite i liksom ryggmärgen sättet som man kör Formel 1, när man har däcksvärmare där och Pirelli-däcken som är så otroligt känsliga, och hur du liksom preparerar dem för kvalvarv. Jag har någonstans kvar det i mitt sätt att köra kval, och jag måste liksom radera ut det helt och hållet, för de här Firestone-däcken vi har här är väldigt, väldigt annorlunda, och som sagt inga däcksvärmare på dem heller, så det är ett otroligt annorlunda sätt att få in dem på ett kval. Och jag tror att det är där som är största problemet. Jag tror när jag väl kör mina kvalvarv så kör jag rätt så bra, men jag tror att jag måste jobba upp däcken till en bättre nivå för att kunna få ut mer utav kvalen. Och sen är det som alltid, när du får du till några kval, då får du upp självförtroendet också, och då börjar du tro på det mer, och då börjar det klaffa i. Och jag vet ju liksom under min karriär att jag har varit väldigt stark på kval, både juniorklasser och, jag menar, sist jag körde en enhetsklass var GP2, då hade jag 3 pole positions av 11 det året som var möjliga. Så jag menar, det finns där, men jag måste bara hitta ett sätt att låsa upp den nyckeln. Och som sagt, det känns som att det är lite grann sista nyckeln låsa upp för mig för att kunna vara väldigt stark i just IndyCar.
Vi tar väl chansen här nu och frågar Felix, vad ger du för råd till Marcus? Du som har lyckats bättre, det här är lite intressant, om du skulle liksom ge tipset. Det här kanske är hemliga uppgifter som inte du vill läcka riktigt.
Nej, alltså jag tror det är mer, som Marcus säger, det är mycket feeling med däcken, och det kan vara att vissa grejer kommer naturligt, vissa grejer, det är så här med flow, liksom, som man sa, har man ett bra kval tidigare i cellen, då har man någonting att bygga på så man inte behöver börja om varje gång. Sen är det lurigt med de här Firestone röda däcken, för vi kör ju ingenting på dem, eller vi får två, tre varv på träningen, och sen ska man in i kvalet och liksom ladda fullt, och ibland är det hit och ibland är det miss, och för min del känns det ofta som att det blir rätt, för det på något sätt har det alltid passat mig bra det här med att, ja, liksom man får bara ett eller två varv, och det är mycket känsla, det är inte så mycket referens, utan man får bara liksom prova lite, och sen man får köra in i en sväng, och sen får man bara se vad som händer och rätta ut bilen därefter. Och jag är inte så liksom, jag kör inte så mycket efter referenser och bromspunkter och grejer, utan jag kör mycket på känsla. Jag tror det passar bra för det upplägget, även som du gjorde typ i Formula E där man bara fick ett kvalvar och så att sen kräver de ju ofta rätt aggressiv körstil, Men ibland kräver de också en väldigt mjuk körstil. Det skiljer sig lite från bana till bana, men man ser ju över fältet att det är inte många som kvalar högt upp ofta. Och det kvalar man typ 6-7 så är det en väldigt bra position om du kan hålla dig i snitt. Men sen ser man de förarna som tar kanske en pole och sen nästa race är de 15:e och sen tar de en andra plats och sen är de 16:e. Så det är väldigt svårt formula och liksom reda ut över en hel säsong.
En sån här grej som är skillnad i år är ju det här med testning. Ni testar ju i praktiken ingenting, och jag menar, redan inför säsongen så var det ju, ja, det var väl några dagar där på Kota, men de regnade ju bort allting. Är det en sån grej som man skulle normalt sett testa, att köra på röda kvaldäck, Marcus?
Det är det som är problemet här i IndyCar, att vi får ju inte ens på testerna så är det bara svarta däck man får använda. Så det gör ju att det är ännu svårare att just få träning på just de här kvalsituationerna, eftersom man aldrig får använda röda däck. Så det gör ju att även när du testar så blir det mer att du fokuserar på setup och fokuserar på mer race-grejer egentligen. Så det är helt klart en utmaning här i USA, eller i IndyCar, just hur man har möjlighet att träna på de röda däcken. Och just i racehelgerna, som Felix säger, du kanske har... Oftast har man ett sätt röda på träningen som man kör 3-4 varv på i slutet på träningspasset, och sen är det nästa gång så är det kvalet, och då är det liksom skarpt läge. Så det är lite speciellt så sett, men det är som Felix säger också, det är så otroligt små marginaler, och det gäller att få till allting och ha den där rätta känslan, och då kan du vara med längst fram. Men det är väldigt lätt att missa lite med setupen eller lite med körningen eller lite med däcken, och då är det helt plötsligt 15:e, även fast du kan vara väldigt nära toppen.
Ja, det finns ju en parameter till som vi måste ha med. Det är det här speciella i år då, där det har varit två grupper som kvalar, och man tränar sig till vilken plats, eller lottas till vilken plats man hamnar i vilken grupp. Och där har ni ju båda två faktiskt haft lite både flyt och oflyt med var man hamnar, och det gör det ju ännu mer komplicerat så att säga. Men om vi kommer tillbaka till, misströstar du någon gång, Marcus, runt omkring det här, eftersom det är så pass återkommande? Tjatar ju vi väldigt mycket om det också när vi pratar med dig, och jag antar att det till slut sätter det sig lite grann i huvudet trots allt.
Ja, men det är klart att det blir ju ett fokus på det, men jag vet ju själv också, det är fakta, om jag kan kvala bättre så kommer jag kunna vara betydligt bättre på racedagen, så funkar det. Sen som du säger, jag har haft lite oflytt i år med mina kvalgrupper. Ofta så har jag varit, eller varje gång jag har varit i den starkare gruppen, som nu senast på Mid-Ohio så kvalade jag 21, men hade jag varit i andra gruppen hade jag varit 11 istället på kvalet. Så det är ju liksom, sådana saker spelar in, men samtidigt är det ingenting man kan skylla på, utan det är som det är, utan det gäller ju bara att göra det bästa av varje situation och försöka förbättra det. Så det är inget, jag vet som sagt själv vad jag behöver jobba på och vad jag behöver hitta, och jag vet som sagt att göra det, så kommer det bli väldigt, väldigt bra.
Kan du gå och träna de här grejerna i simulatorn de gånger du får sitta i den? Är det liksom, eller är det big, det är liksom, det går inte att omsätta simulatorn till det just?
Nej, men vi har jobbat lite i simulatorn sista tiden med att göra lite kvalsimuleringar, kan man säga, där man drar ner greppet och sen drar upp greppet, man får två varv och sen, ja, så man simulerar mellan svarta och röda. Så det är väl något sätt man kan träna lite på det, men samtidigt så blir det ju, som Felix var inne på, så handlar det mycket om känsla och liksom känna greppet och så vidare, och det är ju väldigt svårt i en simulator att just simulera exakt det, men vi har försökt lite och försökt vara kreativa där till att hitta sätt till att just träna på det här.
Okej, då släpper vi det med kvalen kort och gott. Vi bara håller tummarna för att det går bra för er båda två nu då. De två kval som ska köras på Indianapolis Motor Speedway. Vi ska komma till det racet alldeles strax. Men nu vill jag ju veta vad ni vet om 2021. För det vet jag att många svenska motorsportfans är nyfikna på. Kontrakten går ut, vad händer sen och vad kan ni avslöja? Finns det något att avslöja, Felix?
Egentligen inte än, utan det är ju... mitt kontrakt går ju ut i år, så att det är ju fulla diskussioner hit och dit vad som ska hända. Men det ser väldigt bra ut, och det känns kul att det händer lite, för det är inte, på den fronten har det inte varit så mycket för mig på senaste åren. Så att, nej, men det är kul med lite off-season och
Du tycker inte att det är ångestframkallande att inte veta exakt och sådana grejer som jag skulle vara? Jag skulle vara dönervös.
Jag hade dött alltså. Jag hade inte velat vara med. Jag hade åkt hem.
Nej, men jag tycker det är kul när det blir, när det händer någonting. För det är ju så det nästan har varit liksom hela karriären. Vända år så vet man inte vad som ska hända nästa år. Och det är egentligen inte förrän nu i förra året som jag hade liksom en säsong där jag faktiskt var signad i 2 år. Så att nej, men jag tycker det är kul när det händer lite och det känns ändå som att det finns många bra options. Och, nej, det är en positiv känsla inför nästa år.
Din första riktiga anställning i hela
precis.
Livet.
Precis.
Det är helt sjukt egentligen, men så är det ju faktiskt. Marcus då, du har ju en liknande situation. Vad kan du avslöja om livet och framtiden?
Ja, men det är väl ungefär som Felix säger, att mitt kontrakt går ut efter årets säsong och vi har väl inte gjort någon hemlighet med att jag vill vara kvar i teamet och jag tror teamet vill ha kvar mig också, men som alla vet så är det mer parametrar än så som måste klaffa och så vidare, och det är väl där som jag förstår att förhandlingarna håller på för fullt i detta nu och liksom försöka lösa alla de bitarna så alla är nöjda. Så, men det gemensamma målet från både mig och mitt team runt mig då, och Ganassi är väl att fortsätta där vi börjar med i år då. Men ingenting är klart än så länge, och självklart så är ju helgens prestationer också viktiga när det är sådana förhandlingar. Så för mig gäller det bara att fokusera på att leverera på banan, köra bra och visa vad jag kan, och då förhoppningsvis kommer det lösa sig och bli något bra till nästa år också. Jag är hoppfull om det.
Det är ju en situation ni båda är vana vid i och för sig, va? Jag fattar ju det, va? Men som sagt, jag skulle tycka det var oerhört obehagligt att inte veta vad som kommer att hända och känna att det är precis på vippen. Vi har ju en kille som ryker nu till den här helgen och som inte kör de 3 avslutande racen, Zach Veach, som ni båda känner väl och umgåtts en hel del med. Hur ser ni på den situationen då, när han mycket schangdobelt sa att jag vill låta teamet få möjlighet att utveckla eller utvärdera andra förare? Och vi vet ju nu att James Hinchcliffe kommer tillbaka. Marcus, du känner ju James och säkert pratar en del med honom om det här.
Jag har inte pratat faktiskt direkt med James. Jag skickade någon meddelande till honom och sa liksom, ja, kul att du är tillbaka ungefär. Men det är rätt så mycket som händer i IndyCar och utanför banan just nu, känns det som att det känns som att den Veach-grejen kanske är, det ligger nog mer än det som har kommit ut bakom vad som har hänt där. Men även det med Askew som inte kommer köra nu då på grund av medicinska grunder, exakt. Så det verkar som att det händer mycket, och det är mycket snack om nästa år, det är många som har kontrakt som går ut och så vidare, så det känns som att det är mycket som händer i IndyCar inför 2021 och även nu på slutet av året.
Mm. Och sen precis det som Marcus var inne på, Oliver Askew då, en rejäl smäll på Indy 500 då, som han uppenbart har haft eller fått som har fått konsekvenser för hans körning. Nu kommer Helio Castroneves in istället. Sage Karam kommer med i startfältet. Vi landar lite grann på Indianapolis Motor Speedway då. De här 2 avslutande racen. Ny doubleheader som ni ska göra. Till att börja med, Felix, gillar du doubleheaders? Tycker du att det är bra att köra 2 race samma helg? Jag själv uppskattar det som publik. Hur är det som förare?
Ja, jag tycker det är kanon. Jag har snackat mycket med det här med folk från teamet. Och det känns som att alla, inklusive mekanikerna faktiskt, som förmodligen är de enda förlorarna i hela det här konceptet, tycker det är väldigt kul. När man ändå är där så det är mycket roligare att köra en träning, 2 kval, 2 race, än att köra 3 träningar och 1 race och 1 kval. Det känns att det blir mer kvalitativt och dessutom mer utmanande, vilket tror folk vill se förarna utmana sig och sätta sig i tuffa situationer, även på den fysiska aspekten, att det är liksom som på Mid-Ohio, man kör sjukt tufft race och sen dagen efter så ska man liksom med träningsverk hankas in i bilen och köra ett lika långt race igen. Det är ändå rätt häftigt att det blir så pass fysiskt och tufft för föraren och även mekanikerna och allting då. Så att, sen att köra doubleheader varje helg tror jag inte är realistiskt heller. Som nu i år har vi kunnat göra det i och med att det har varit sådana enorma gap mellan racen, men jag tror kalendern nästa år kommer vara, jag tror inte det kommer vara så många doubleheaders faktiskt, vad jag har hört. Men ja, jag är för det. Jag tycker det är skitkul.
Och det är fler som, det finns några som inte har varit för det, Marcus, det här med att köra 2 racer idag. Du var ju en big pusher. Du liksom öste ju på, och jag såg på sociala medier att yes, nu kör vi igen 2 stycken och tycker det är toppen.
Ja, men jag håller helt med Felix där i hans resonemang att det är, när vi ändå är där så är det ju bara kul att kunna köra så mycket racing som möjligt, och jag tar ju alla dagar i veckan hellre än en två dagars event med träning, kvalrace och kvalrace, än som Felix sa att man kör tre träningar och sen bara ett kvar, ett race. Så jag tycker att det här upplägget som vi har haft nu, Mid och High Road America och så vidare, har varit grymt roligt, och ja, man får ut mer av helgerna tycker jag. Så jag hoppas att de fortsätter med det så mycket som möjligt, även om, som Felix säger, att det kanske inte blir lika mycket som det verkar nästa år med double headers. Men jag tycker det är ett kul koncept, och så här, vi vill ju alla både se och hålla på med racen. Det är det som är det roligaste, så ju mer desto bättre tycker jag.
Och så ska ni få åka till, vad kallas det? Music City, eller vad kallas det? Nashville. Ett nytt stadslopp då, som många tyckte var vrålcool att se när man såg layouten. Och man ska åka på två superlånga raksträckor med någon hårnål i ändan där över någon bro och hela den biten då. Nu har inte jag sett mer än någon sån här väldigt fyrkantig simulering av varvet som egentligen inte gav någonting. Men vad är er initiala reaktion på det här racet, Felix?
Nej, jag tycker det är skitkul med till stadsrace. Det är ju absolut favoriterna på kalendern, och även för fans tror jag liksom, att komma till Nashville. Det är en sån där stad som är ett häftigt ställe att resa till helt enkelt. Det är många som vill åka dit, både i USA och även utifrån USA. Så jag tror det kommer bli en hit direkt, känns som. Och som du sa, layouten såg i alla fall väldigt cool ut med den här bron och allting. Men som sagt, man vet ju inte förrän man kör. Men nej, skitkul. Det var väldigt oväntat faktiskt. Jag hade inte hört någonting om det, och sen helt plötsligt bara dök det upp och allting var klart. Så att, nej, tacksam för den möjligheten att köra till stadslopp.
Newgardens, Joseph Newgardens hemmastad som han får åka i då. Det är kul för honom. Han som fortfarande väl har en matematisk chans att utmana Scott Dixon om årets titel. Det kan ju bli lite rafflande där på slutet om Scott Dixon börjar darra lite på manschetten här och Joseph Newgarden hittar fart som vi kanske inte riktigt har sett under året i år. Det leder oss in på kommande helg nu då. Indianapolis Motor Speedway, GP-slingan alltså, där var ni tidigare i år och körde. Erfarenheterna från då, värdefulla gissar jag, in i helgens race också, Marcus.
Jo, men så är det ju. Det är ju som säger, vi kommer tillbaka till en bana som vi har kört rätt så nyligen på och dessutom kört med just Aeroscreen. Dock så verkar det som att vädret kommer vara väldigt, väldigt annorlunda mot när vi var där tidigare i år. När vi var där och körde sist så var det 30-35 grader och sol och extremt varmt i asfalten. Nu är prognosen att det ska vara närmare runt 15 grader istället och lite molnigt och betydligt kallare såklart i asfalten, så det kommer nog göra att det, även där man har lärt sig, kommer man få ha lite, ja, man måste verkligen vara på hugget där och se vad just temperaturen gör för både setup och balans och så vidare. Så men det är en bana som de flesta kan väldigt väl, så det kommer säkert vara som alltid indikar extremt tajt och små marginaler, men jag tycker vi som team var starka där senast, och Scott vann ju och jag hade ett bra race och Felix var också snabb även om det var lite missflytt där i racet, så jag tror att vi som team har bra koll på vad vi behöver för att vara starka där.
Påminn oss, hur gick det? Jag kommer inte ihåg.
Ja, jag kom sexa där. Jag var väl på väg mot en pallplats. Jag låg före Pagano. Sen hade vi ett dåligt depåstopp där. Tappade 11 sekunder i depån och 5-6 bilar. Så kom bakom den klungan men körde upp mig och kom sexa sen då till slut. Så det var ett väldigt bra race för mig. Och som sagt, Scott vann väl med typ en halv minut. Så ja.
Jag stålade i pitlane, så det var väl slutet på det riset. Jag var till och med varvad tror jag efter det, så att jag kom aldrig fatta även när det blev safety car, så tror jag blev 17 eller någonting. Men det var som Marcus sa, det var bra pace, bra kval och allting såg lovande ut, så att jag tror denna gång att det var ännu bättre chans faktiskt, för vi har nog tagit rätt stora steg sedan dess.
Vad är nyckeln till att vara stark på just IMS då, på GP-slingen, Felix?
Det är som Marcus säger, det är extremt tajt. Alla kan banan nu, det finns ingen som kommer dit och liksom lär sig den banan, utan första varvet på träningen kommer folk liksom köra max. Det handlar ju bara om detaljer liksom. Få till bilen som man vill, naila varven, inga misstag. Det är ganska svår bana att få ihop ett varv på. Så ofta i kvalet ser man att alla ligger typ inom 2/10, men han som ligger först kanske två, tre tiondelar före allihop för att han faktiskt fick till ett helt varv. Så det är en framförallt kurva 6, 7, 8 tror jag det är som är, ja, det är typ en vänster, höger som är väldigt svårt med detta årets bil. Den är väldigt tung med den nya aeroscreenen, så varje gång du gör en change of direction så är det väldigt mycket vikt du ska flytta från ena sidan till den andra, och den gillar inte riktigt det, så den där sektionen är skittuff, framförallt i kvalet då, så att, nej, det gäller bara att naila kvalvarv, så tror jag att liksom då kommer vi vara med där vi vill vara.
Avslutningsvis då, innan vi stänger butiken för er del idag, Scott Dixon som sagt i ledningen, ni känner honom superväl, han har varit grym i år, och framförallt så tycker jag även att de helgar han inte har varit bra så har han ändå tagit hyggligt med bra poäng. Tror ni att han når hela vägen, Marcus?
Ja, självklart, det tror jag. Han har varit med förr så att säga, och nu när han har så pass stor ledning så är jag övertygad om att han kommer klara det på ett bra sätt. Och som sagt, jag tror som Felix säger att vi kommer ha bra bilar nu i Indy och även i Sankt Pete, så det är väl det som är lite grejen med Dixon, just att även när han har en dålig dag så är han typ femma, så på grund av det och med den luckan han har i mästerskapet så tror jag att han kommer vinna.
Vad är hans styrka, Felix? Vad är grejen med Dixon? Varför är han så otroligt framgångsrik?
Han är lite som en blodigel liksom, framförallt under racet. Han slappnar aldrig av liksom, utan han ligger som någon som sa ungefär samma sak som Sergio Perez. Han är sån här som bara liksom hela tiden, kommer det ett gap så är han där och tar en plats, och sen gör man det 5-6 gånger under racet och startar sjua, då är man framme och slåss som en seger. Och det känns som att han är typisk sån där som det går inte att sätta riktigt finger på. Alltså kollar man typ i kval så är vi ungefär lika bra. Kollar du ett race så har man ungefär samma pace. Men det är alltid när det är runt det påstoppen så lyckas han alltid ta på utvarv, invarv. Någon gör något misstag, han sätter in nosen. Han kraschar sällan med någon. När han väl committar för en omkörning så brukar det aldrig hända någonting. Så det är de där små detaljerna som är liksom en plats i taget. Och sen till slut så är han där. Och han startar ofta topp 5 liksom, så att... imponerande.
Signifikativt för honom är väl den där snörningen senast på Mid-Ohio och ändå 10 i mål. Det liksom tycker jag är, det summerar honom så himla väl på något sätt, hur stark han faktiskt är. Och du är inne på det, Wolfpack, kallas inte hans team crew, det är alltså hans depå-crew för Wolfpack.
Jo, precis.
Det är så. Exakt. Ja, och de har vunnit mycket bara där. Ja,
så är det ju.
Att komma in
över en säsong så är de ju oslagbara egentligen. Det är alltid tiondelarna till hans fördel när det är på sekvens, och tar du det ihop med att han ofta är den som gör bäst invarv och utvarv och hela den biten, så blir det är där du kan ta platser i Indycar liksom. Det är ju strategi och depåstopp som är den största biten. Det spelar ingen roll hur snabb du är, det är där du kan göra mest skillnad, och ja. Där har de verkligen fått till det.
Och Marcus, då kommer vi in på ditt pack, vad vi nu ska kalla dem. Du har jobbat stenhårt. Batteripacket. Nej, men skämt åsido, jag vet att du har varit jobbat frenetiskt med dem, för det är ingen hemlighet att det har gått så där, va. Men det såg riktigt bra ut senast, och det verkar som de har lyft sig lite grann, gubbarna.
Absolut. Nej, men det har väl varit lite vårt problem här, framförallt i början på året. I stort sett alla på min bil är från IMSA-programmet, GT-programmet som Ganassi hade, och de kom till Indycar i år och har väl haft lite problem att komma in i just i påstoppen, men de har jobbat hårt på att försöka förbättra det, och även jag har varit liksom på och försökt peppa dem och varit där och försökt hjälpa till med det jag kan, och liksom har verkligen jobbat med dem för att förbättra oss som team ihop då. Och det var väldigt kul att se nu senast i Ohio att vi gjorde bra depåstopp, vi gjorde bra strategi, och jag satte mina in- och utvarv, och vi tog faktiskt en plats där per Chenot, genom både strategi och bra depåstopp, så det var jäkligt kul att se. Jag märkte efteråt också hur glada och liksom nöjda de var i pitcrewen också då. Så nej, det är bara hoppas att det här självförtroende de fick från den helgen kan hålla i, och vi kan fortsätta vara starka där resten av året.
Det gäller att väcka vinnarskallen även i depån alltså, och det hoppas vi verkligen att den har vaknat då till kommande helg. Ni ser faktiskt allt på vår kanal i helgen, eller hur Erik? Vi sänder både träning, båda kvalen och båda racen.
Ja, det är korrekt. Man måste liksom klämma ur det sista av IndyCar-säsongen även för vår del.
Så är det. Tack snälla Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist för att ni tog er tid. Erik, vill någonting mer?
Jag måste bara fråga, har ni röstat på via Play F1-podcast som årets podcast?
Inte än. Har ni inte gjort det än?
De ser ut som två ösregn. Hur många mailadresser har du, Marcus? Använd alla.
Jag ska köra. Ta de här gamla marcus_cool@hotmail.com. Man hade när man gick i sexan.
Perfekt.
Ska hitta varenda mailadress.
Mycket bra. Nej, men det är kul för er att ni får vara med i kanske Sveriges bästa podd. Det måste jag säga.
Ja,
det är kul att kunna erbjuda. Det är kul
att kunna erbjuda.
Ja, men jag tror att den är bäst jämt och alltid. Det är en ära att få er med också, såklart. Lycka till i helgen. Tack snälla för att ni
var med. Tack så mycket.
Ja, det var Marcus Eriksson det och Felix Rosenqvist. Pigga och glada, som tur är. Laddade till tänderna för de här två racen på Indianapolis Motor Speedway och så småningom då finalen på St. Pete. Om den nu blir av. Men det verkar ju ändå som att den blir av.
Mm. Det var positivt att höra att det såg så ut i alla fall.
Ja.
Du, det är ingen Formel 1 i helgen. Men nästa race ska ju gå på Nürburgring. Och då vill jag bara... Jag har i min väderapp här på min telefon. Så bara noterade jag att... Nu är det tisdag när vi spelar in det här och på onsdag, imorgon alltså, då ska det vara 10 grader och 1,3 mm regn.
Ja, det ser man.
Hur tror du det kommer gå?
Ja, jag tror inte det där blir någon succé i helg, ärligt talat. Jag är orolig för att det kan bli rätt trökigt. Alltså mycket rödflagg och du vet, 7-8 grader varmt ute. Det kommer bli kalla däck som inte kommer igång överhuvudtaget. I brace myself, som de säger.
Mm. Magkänslan, god?
Nej, inte så, måste jag säga. Jag tror att det kommer att bli svårt. Mycket svårt. Men det kanske kommer att göra att vi får ett spännande race istället. Jag laddar mera inför IndyCar i helgen. Jag tycker det är så mycket kul. Se dem på Indianapolis Motor Speedway, som är mitt sista framträdande i IndyCar-serien i år.
Japp, det ska bli väldigt kul. Och du?
Ja.
Tack för denna podd, en väldigt lång podd den här veckan. Och vi återkommer nästa vecka. Och än en gång, om ni vill får ni hemskt gärna rösta på Viaplay F1 Podcast som årets podd i tävlingen Guldörat.
Just det. Vi lägger länkar både på Instagram och på vår Facebook, så ni hittar det, och säkert på en hel del andra ställen också. Så ni kommer inte att missa det. Det kommer vi att se till. Tack för den här veckan. Vi hörs. Hej då!
Hej då!